Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Du lyssnar på LaxTon-podden. Spökjakt på riktigt. Mitt namn är Tony Martinsson.
Och jag heter Niklas Laksonen.
Tillsammans driver vi Sveriges främsta paranormala utredningsteam, LaxTon Ghost Sweden. Välkommen till LaxTon-podden Spökjakt på riktigt. Ja, vi får väl börja som vi brukar. Tack för förra veckans alla fina kommentarer om det vi pratade om, hemsökta dockor.
Ja, herregud ja. Kommentarerna är helt underbara och ja, jag vill åka och träffa dem med dockorna allihopa så fort det bara går.
Du vill träffa den där Okiku och klippa håret på henne eller?
Ja, eller skaffa mig en lillidocka.
Ja.
Och ha här på museet, det hade varit galet häftigt.
Är någon där ute som har en lillidocka liggande så sova, tänkte jag säga, i sovrummet? kontakta Niklas då.
Ja, och så donera den till museet, det hade varit riktigt häftigt. Ja,
finns det ens lillidockor tillgängliga?
Ja då.
I Sverige?
Nej, men de finns att beställa.
Jaha, man ska beställa dem?
Ja, jag
men då, det. Så, då kan man ju beställa dem.
Ja, ja, men det var lite svårt.
Jaha.
Det var ju på en sida som det gick att få till här i Sverige, men
jaha.
Ja, vi kan ju testa.
Ja, okej. Ja, hörni, som sagt, tack för förra veckan och tack till alla som faktiskt delar och lyssnar på den här podden. Vi har ju klättrat jättehögt på de här listorna. Alltså det är ju fantastiskt ändå. Plats nummer 16 var vi uppe och vände på.
Ja, nej, men vi får tacka allihopa som lyssnar på det här. Och jag tror det är folk som börjar dela lite mer och, vad ska man säga, vi finns nog mer på olika plattformar nu.
Mm.
Och jag tror folk, ja, de gillar det.
Verkligen.
Ja.
Idag då, den här podden spelas faktiskt in i mitt kontor. Varför, Niklas, har vi bytt location?
Ja, vi kan säga så här, vi får inte plats i vårt poddrum då. Vi har fått så mycket olika hemsökta prylar så vi måste faktiskt sitta på ett helt annat ställe nu eftersom vi har en gäst med oss. Vi ska vara tre stycken och det, vi körde en live ut härifrån också, en spontan live ut på YouTube. Vi får inte plats att sitta tre och köra en spontan live ens. Vi måste rensa här snart. Det här går inte.
Nej, det är klart. Ja, det är klart, tre vuxna karar, lite bra size på oss, så fick vi inte plats i poddrummet. Ja, hur som, det var, det gick ju bra att köra ute i själva museet också då.
Ja.
Men nu sitter jag som sagt i mitt kontor här. Jag har ett gammalt 1800-talskors framför mig från Frankrike som tittar på mig, tänkte säga. Och lite skåp och grejer. Och stämningen ute är ju väldigt häftig. Och det spöregnar, det åskar, det blixtrar.
Ja, det är riktigt cozy för att sitta här och podda faktiskt.
Ja, får se om det, jag hoppas inte åskan kan ta det här poddbordet, eller går det?
Nej, men jag hör att din kyl när den sätter igång som du har här, som kyler våra drycker och mat när vi är här på kontoret eller på museet, den knäpper lite grann i poddbordet. Men det får bli så.
Då får det knäppa då.
Ja, ja, ja. Det är inte hela världen.
Bra. Ja, hörni, som sagt, Niklas avslöjar lite grann. Vi är ju faktiskt tre stycken som sitter här inne i det här kontoret runt det här lilla bordet som jag har här. Och dagens gäst är faktiskt, ja, du är faktiskt känd i Spökjakt säsong 3, mediumet. Kan man kalla det medium? Serafia.
Ja.
Medium och häxa.
Ja, det är ganska, vilken skön titel ändå, så här, medium och häxa. Det är ungefär som, vad ska vi säga att vi är? Ghost Hunter och
museivärd.
Ja. Det är inte lika sexigt i sig.
Nej, inte riktigt, men det är det vi gör.
Fasen, det är ju ett hemsökt museum.
Det är sant. Ja. Det är sant.
Det smäller högt, ja, tycker
det,
jag.
Ja, det är sant.
Ja, men varmt välkommen hit, Serafia. Och som sagt, vi har jobbat tillsammans under säsong 3. Jättekul, alltså. Wow, vilken säsong ändå.
Ja, herregud, ja. Otroligt.
Otroligt roligt. Jag ska bara instämma med er här. Det var ju min första säsong.
Mm.
Men det var ju en häftig resa från början till slut. Och umgås med er två, det var ju liksom bara grädde på moset. Själva att utreda de här hemsökta ställena, det var ju otroligt intressant. Men tiden däremellan också, när vi reser från och till och så, då hängde jag ju väldigt mycket med er, för vi åkte ju samma bil ofta.
Mm.
Alltså, ni är ju så sköna. Eran humor, alltså. Jag skrämde slag lite på min man där hemma nu i somras när det flög förbi en fiskmås. Så började jag och skrika då, som du har lärt mig där, ja, Niklas.
Niklas, du har ju ett speciellt fiskmåsläte. Kan inte du dra den bara för alla lyssnare?
Okej, så här ska man göra. Öppna fönstret i bilen och ropa ut "Pakaka!" That's it.
Oj, det såg du till.
Mm.
En gång till, närmare micken. Jag vet inte om en fiskmås låter sådär.
Ja, det är liksom en fiskmås.
Fick du till det där ljudet?
Ja, men jag gjorde ju något sånt. Jag vet inte, jag ska inte testa nu, men jag vet inte om jag får till det nu. Men när det flög förbi fiskmåsar, vi var på en strand på Österlen och vi hade skitmysigt såhär, utan barn. Vi hade köpt med oss picknick och vin och han hade precis satt sig i sanden och började koppla av, och så kör jag av ett papp. Flög baklänges, jag bara, det har Niklas lärt.
Ja, ja.
Jättenöjd var jag.
Ja, jag förstår det.
Ja, du ser, man lär sig lite grann.
Du ser dolda talanger.
Ja, du ser
alltså,
världen.
Sjukt kul med er två, alltså.
Ja, men verkligen. Det var ju en spännande säsong att spela in. Men jag tänkte, de som inte känner dig, Serafia, du kan väl ta lite kort bara om vem det är. Om man inte tittar på Spökjakt, menar jag, och inte vet om det är. Kan du bara dra lite kort vem du är och lite grann vad du jobbar med och så?
Ja. Född medial, varit synsk sen jag kunde gå, så att säga. Såg alltid andar, alltså såg med ögonen, vilket var jättejobbigt i uppväxten, för att jag var ju alltid rädd för att vara ensam, kunde aldrig sova i egen säng. Mamma har ju berättat att jag stod i spjälsängen, alltså kunde precis prata och stod och skrek "akta gubben där" och "ta bort tanten där", och andevärlden var för mig otäck, läskig och någonting som jag gärna ville bli fri från när jag var liten. Sen när jag var 17 så slutade jag att se med ögonen, för att jag bad så hårt hela tiden varje kväll innan jag gick och la mig, snälla stäng av kanalen, jag vill inte se med ögonen, det här är för otäckt. Och rätt som det var så försvann det där i 17-årsåldern. Men de säger ju att barn är mer mediala med att se just med ögonen, och sen går man över till den här kanalen där man ser med det inre ögat. Alltså få till sig bilder, ord, lukter, intryck på ett annat sätt då. Så det gick väl över mer på det. Och sen började det med mycket sandrummar. Och ja, och sen så var det väl lika bra liksom att bli medium. Mm. När man ändå var det. Och sen tarotkorten började jag med när jag var 27.
Och tarotkort, för de som inte vet, vad är det egentligen?
Tarotkort, det är ett redskap, kan man säga, för att se in i dåtid, nutid, framtid. Att få svar på frågor om det man vill veta om dåtid, nutid, framtid då. Så att det är 78 kort, ungefär som en vanlig kortlek, som en pokerkortlek. Fast den där med olika bilder på varje kort har en innebörd. Så antingen så lär man sig hela systemet med de 78 korten utan till. Vad betyder de? Och sen så blandar man korten noggrant och så gör man läggningar. Ställer frågor, så får man liksom svar av korten då. Men jag läser ju medialt på korten istället. Så att jag ser på bilderna på korten istället. Så att jag köper tarotkort som har väldigt målade bilder. Så där, som talar till mig. Och då ser jag någon detalj på bilden där, så bara kommer svaret till. Men det börjar jag se som en film upp i huvudet istället då. Så att jag har dem som ett redskap att väcka upp kanalen på en fråga. Och sen så bara kommer resten med inre bilder. Då kan jag gå in och börja berätta hur det ser ut hemma hos någon. Hur en person ser ut. Eller hur bilen de köper kommer att se ut. Eller liksom det. För mig är det bara ett redskap att öppna upp kanalen och sen så kommer det. Men har man inte en sån medial kanal, då pluggar man in liksom de här 78 innebördarna och sen så kan man spå ändå liksom, rent tekniskt då. Så att kort är ju svinkul. Sen så använder jag ju väldigt mycket mina egna kort också. Jag gör ju egna orakelkort.
Det är ju intressant då. En liten fråga innan där. Kan vem som helst använda tarotkort och få det att fungera och sådär? Sen kanske måste förstå dem i och för sig.
Men... Jo, men faktiskt så kan man ju det om man kör på det divinationssystemet som de är uppbyggda på. Och det brukar ju medfölja en sån här liten instruktionsbok där det står vad två i bägare betyder eller tre i svärd eller så. Utan det står så att man får väl börja och blanda kortleken väl. Det är väldigt viktigt att blanda väl så att alla korten får en chans att hamna på rätt ställe. För att universum och guiderna, de vet redan i förväg vilka frågor vi ska ställa långt innan vi själva ens har kommit på vad vi ska fråga. De har koll på det där på andra sidan så att säga. Så det gör man. Och så ställer man sin fråga, drar ett till tre kort kanske för att få lite så här, kött på benen vad de svarar. Och så får man slå upp korten i instruktionsboken bara och så får man ju liksom börja den vägen att man får läsa svaren.
Men du sa du tillverkar även sådana här, gör egna tarotkort?
Japp, en tarotkortlek kommer att komma ut nu 2022 med bilder som jag bland annat har målat själv. Så där blir det en klassisk tarotkortlek. Men det jag har tillverkat är ju 7 stycken olika orakelkortslekar då. Och orakelkorten är ungefär samma som tarotkort men de är uppbyggda med lite färre kort och de jag har gjort är väldigt lätt att använda. För där står svaret i text på kortet. Så att du behöver inte kunna ett smack mer än att blanda korten, ställa frågor och läsa svaret.
Ja, ganska enkelt att använda det. Så alla skulle kunna egentligen använda den så att säga, med precis. De instruktioner som finns.
Ja, jag ville liksom göra den världen tillgänglig för alla.
Mm.
Alla som vill. Alla som vill kunna prata med andar kan göra det via en kortlek. Ställa frågan till anden och så dra kort som svar.
Det där är ju en värld som varken du och jag är så bevandrade i när det gäller just tarotkortlekar. Men vi fick ju faktiskt se det här lite live också under spökjaktserien.
Mm, absolut, nej men det är intressant och jag tycker de är ascoola att titta på när någon använder och säger de här svaren man får. Alla använder vi olika saker. Vi kör ju våra instrument.
Mm.
Så det är för sina instrument. Och jag tycker det är coolt när de här, vad ska man säga, allting faller på plats när man kör de här.
Att de säger samma sak era maskiner, era verktyg.
Ja.
Och det jag ser i korten säger samma sak. Det är ju häftigt. Det blir så här dubbelbekräftelse. För jag tror också att för tittarna den här säsongen så kanske det blev lite extra visuellt fattbart när jag säger någonting och ett par kort säger samma sak. Det kanske blir lite lättare att se på när man säger en sak och lägger upp korten att jag bara pratar rakt upp och ner.
Alltså det smäller lite här. Jag vet inte om det är åskan som gör det här. Eller
ja,
vad
vi
det
har ju lite blixtar och saker. Och vi har en kyl. Som...
Eller är det för att Serafia är häxan?
Häxan brukar ju bråka med tekniken.
Det kanske alltså. Är något sånt då.
Ja, vi hör dem med knäppljuden. Men det är tur att man kan ta det i ett ljudredigeringsprogram.
Kan
ta jag kan dra ner dem.
Ta fram en sån här podd.
Mäter och se vad som händer.
Ja, på en.
Kanske Serafia är för nära bordet. Ska vi dra micken nu som sitter så långt bort som möjligt? Stånbred, om det är nu hon som påverkar det.
Sätter du inte i dockrummet?
Jag kanske har gjort ett trollbord av det här.
Ja, just det.
Jag kanske får det att börja dansa iväg nu.
Ja, häftigt.
Ja, men det är ganska laddat där ute. Vi har haft Oskar och Blixar här och det har blinkat i lampor och allting. Men vi tänkte vi kör på ändå. Så lite knäppljud är bara mysigt tycker jag.
Mm.
Så vi kör på.
Ja, men tillbaka till dig Serafia och sånt där. Du medium, du har haft det sen du var liten och säkert utvecklats med tiden självklart. Du skapar tarotkortlekar, du kallar det även häxa. Det är också ett ganska intressant begrepp där, häxa. Hur, när man tänker på häxa tänker jag ibland så här, men vad tänker du nu när jag säger ordet häxa, Niklas?
Kvast och svarta kläder, stor hatt.
God eller ond?
Ond.
Ja, lite sådär va?
Ja.
Men hur är det Serafia egentligen kring det där och varför kallar du dig häxa också?
Ja men häxa är ju ett laddat ord för att det i våran folktradition alltid har varit någonting negativt med kvinnor, med krafter så att säga. Och i sagor och sådär så har ju häxan varit ond. Jag tvekade väl kanske ett tag med att börja kalla mig häxa men jag hittar ju fasen inget bättre ord heller för att jag kan ju om vilka mecka, jag kan hoodo, jag kör ju jättemycket magi, alltså energi.
Nu får jag vänta, vad sa du precis? Hoka, det är typ mitt märke på dem jag skor, det är det jag vet. Men kan inte du beskriva, vad är det där för något? Är det någon form av...
Hoodo?
Voodoo.
Ja, voodoo är en sak och hoodoo är en annan sak. Det handlar ju om det här med att styra energier. Som ni vet så finns det ju energier.
Mm.
Och allting innehåller energi. Och man kan känna av energi i föremål. Men också som att det finns olika... Alltså det finns ju energi i allting. Och när man börjar lära sig att känna in energin, så särskilt med handflatorna. Vi har ju chakran i handflatorna som vi kan använda till att känna in vibbar i saker. Och det kallas för psykometri, om man kan hålla ett föremål och börja läsa av den. Som att jag går in och tar i något av era hemsökta föremål och så läser jag av den första ägaren på det föremålet och allt jag kan få upp om den ägaren och sådär. Det kallas för psykometri och det kan jag. Det är en cool gåva sådär, men det är också någonting man kan träna upp. Så. Och sen när man använder det här att man känner in saker då kan man ju känna in olika vibbar i växter, i kristaller, stenar, i liksom allt material, även färger har specifika egenskaper i energin som man kan utnyttja. Och där kan vi gå in på färgpsykologi också. Alltså det är ju bevisat att färger har egna vibbar och får oss att känna olika saker. Men det där kan man liksom kombinera ihop. Va? Så kan man börja styra energin dit man vill ha den eller bannlös energi man inte vill veta av. Och det är att vara häxa egentligen. Att jobba med... Att styra energier. Liksom. Och det, magi och häxa, det är väl ganska förlegade ord. Man kan kalla det för energiarbetare eller shaman eller sådär. Men jag kan mycket olika shamanistiska traditioner. Kan mycket olika magi och häxtraditioner. Så om vi då går in på det här med healers. En healer kan tillföra energi i din kropp. Den kan också plocka bort energi i din kropp. Alltså den kan göra dig hel. Ta bort blockeringar, tillsätta flöde. När man går in på voodoo då, i voodoo-traditionen, jag sysslar inte med voodoo. Voodoo-traditionen är ganska så här, där kan du ju lätt be en som sysslar med voodoo då, en ska vi säga häxdoktor eller något på svenska, att göra någon sjuk istället för hel. Alltså där gör man omvänd healing.
Ja, motsatt.
Ja, aha, då okay. gör man så att man gör personen sjuk istället om man inte tycker om den eller får betalt för att grannen ska trilla av pinnen för man vill köpa den.
Det är egentligen hus, också, liksom. Blir det så att man lägger en förbannelse på någon? Eller,
ja, men man kan
eller se. Det man, och ja. Sen det här med dockor med nålar och sånt, det är vad jag har.
Jag jobbar ju faktiskt med dockor, hör och häpna, ibland. Men jag gör ju liksom inte voodoo-traditioner då, utan sen finns det någonting som heter hoodoo istället, det stavas med H. Och hoodoo är en blandning av, ska vi säga, afrikansk magi, av sydamerikansk magi och väldigt stort i USA.
Mm.
Och även katolska inslag, alltså det är en mix, det är en gryta av olika traditioner som blev hoodoo. Och hoodoo har mycket det här med... att man står i så här crossroads, alltså i vägkors och gör olika ritualer på nätterna och sådär. Och det finns jättemycket kul att plocka från hoodoon, men som faktiskt funkar. Men den magin som jag brukar, den magin som jag har skrivit en bok om till exempel, där har jag liksom tagit godbitarna ur många olika traditioner, men arbetat om dem till sätt att använda det till goda saker.
Mm.
Så att man kan ju positivt, alltså dra till dig pengar, dra till dig kärlek, men du gör det utan att skada någon annan liksom. Det bygger bara på kärlek och sköna vibbar, men det funkar. Så att jag jobbar med magin, men jag gör det med ansvar och med kärlek.
Jag tror jag hängde med där. Alltså det är lite kul att, när man sitter och lyssnar på dig, Serafia, du har ju så otroligt mycket kunskap om så mycket. Mm. Jag tror inte kanske att under spökjakt, det är ganska begränsad med tid. Jag tror inte alla fick möjlighet att se allt du kan, för du kan ju väldigt mycket om precis. Mycket. Så det är så intressant att sitta och lyssna på också det här med det du berättar om egentligen. Att, ja, men du har himla mycket kunskap och det är kul, och man får ju som lära sig någonting nytt, känner jag nu.
Absolut. Men jag tycker det är så fascinerande just det här med olika sätt och hålla på med energier.
Ja, det är superkul.
Som, ja, som med healing, öppna upp som du sa, sådana här spärrar kanske som blockeringar man har. Och jag tror det är ganska intressant för att vi håller på mycket med energi själva.
Ja.
För vi säger ju det, vi mäter ju förändringar, energiförändringar i rummen. Och när de här dyker upp, det är då vi blir väldigt exalterade om man säger så. Och kan vi mäta det, kan vi kommunicera med det här som dyker upp. Och det är det jag tror också som är så jävla häftigt med maskinen, när de indikerar på någonting. Vi känner ju också av det här.
Ja.
Vi känner av energin.
Det är ju väldigt inkännande.
Ja, förresten, alltså, en grej som inte är med i spökjakt, men som jag vet när jag var på Bogusunds slott, jag blev ju väldigt påtaglig där. Alltså, jag var helt, jag vet inte vad som hände, det känns som att jag var berusad typ. Men,
nej, men jag vet, jag försökte, jag kommer ihåg det, jag öppnade ett fönster åt dig.
Ja.
Och säger, du tar luft då. Du bara, det funkar inte, jag vet inte.
Nej.
Vad gjorde jag då?
Men du gav mig ju kristaller då.
Jag gav dig kristaller, ja.
Ja,
jag hade kristaller runt min hand.
Och de har ju inte jag trott på så här ska kunna funka. Men nej, det hände ju någonting där.
Det tog en kvart för dig, tror jag.
Men det sjuka var, Serafia, du försökte ju faktiskt ge healing när vi sitter nere i samlingsrummet där nere. Mm. Och sätta händerna ovanför huvudet. Jag har nog aldrig känt någon sån konstig känsla. För dels blev det ju väldigt varm. Men sen var det bara som att jag fick inte luft. Alltså det var som att någonting bara, men tänk som en panikångestattack typ, känns det som att du får inte luft, att det var sånt himla påtagligt tryck uppifrån. Jag vet inte, jag kan inte beskriva det bättre än så.
Nej, men det som hände där, det var ju att du hade ju fått in någon, alltså kanske inte rakt in i din kropp för att du var fortfarande Tony, men du hade ju någon som hade fäst sig väldigt starkt på dig och var inne och, alltså du vet, laborerade med dig. Alltså den satt fast, kan man säga. Vi har ju ett energifält i kroppen och runt kroppen. Och den här energin som vi har i oss levande varelser, det är en energi som de här många väsen eller andar behöver egentligen för att, som ni märker, de tankar kraft för att kunna göra någonting mer påtagligt, som att välta bord eller göra ljud eller sådär. Så att de ligger i våran energi, vårt energiflöde mycket. Och sen så kan de ju också, vissa då, fästa sig i våran aura, alltså i det yttre energifältet. Att gå in i våran kropp, det krävs jävligt mycket för dem att göra det, så att det är inte så vanligt att man blir besatt på riktigt. Det är ju jäkligt ovanligt, kan jag säga. Men att de är så nära och in på oss i auran så att deras energier börjar snappas upp av oss och vi börjar känna in saker, bete oss som de, pratar, alltså vi blir lite sammankopplade på ett väldigt otrevligt sätt. Så där hade du ju på dig någonting mörkt, tråkigt som satt på dig, tankade energi, använde dig som alltså en parasit, som en jävla fästing liksom.
Precis.
Och när jag kommer där med healingen och försöker trycka bort det, så kämpade ju den mot, den ville ju inte släppa taget och det blev lite så här maktkamp där, varpå du naturligtvis mår.
Ja, jag vet, jag sa att du får nog sluta för jag får ingen luft. Så. Alltså det var som att det var jättekonstigt egentligen. Jag har inte känt något liknande. Och inte känt en sån, konstigt att säga, men det var en sån kraft från dina händer som kom mot huvudet. Och så, jag kände ju, du rörde ju inte mig, utan det var ju
ett par centimeter ifrån som man håller.
Ja, alltså det var det sjukaste jag upplevt egentligen.
Ja.
Nu var inte kameran där och det dokumenterades inte på det sättet, men jag vet ju vad jag kände.
Ja, men det är ju så, det är så mycket annat som händer bakom kameran och det här som du pratade om i början också, Serafia, det med att vi åker bil tillsammans väldigt mycket. Det är många timmar i bil, vi pratar om allt möjligt när vi är iväg, och jag menar sådana här grejer som du kan, om det ska hjälpa till exempel, vi testar det här. Det här behövs ju kanske inte dokumenteras på det sättet, men det är också att se till så att vi alla mår bra.
Ja,
och det har man kunskapen till. Om jag går omkring, jag skulle aldrig kunna hjälpa dig, så jag gav dig bara, testa det här då.
Ta en sten, hoppas det blir bättre.
Ja, men alltså, du fick ju ett armband med kristaller, men du sa ju efter en kvart bara, vad är det här, jag fattar inte.
Nej. Det som många inte vet heller, det var ju faktiskt att Serafia hjälpte ju också dig.
Ja, precis.
Och då får vi backa, jag tänker vi kan ta och prata lite om det, för det är ganska intressant ändå.
Mm.
Du har ju haft, Niklas, en period, en lång period sen Borgvattnet, sen du krockade med den energin som sprang in i dig i, under ett event, och hur de här stegen kom i mörkret, och någonstans tror vi väl att det är där med energin gick ihop, det som hände uppe i vandrarhemmet med dig. Ja, men när vi är på Gotland, ska spela in Talksteiners gård, så sitter ni faktiskt i bilen. Jag är inte med från början, men jag kom in i bilen sen.
Nej, men precis, jag tänkte så här, nu finns det lite tid, vi ska vänta på det, och då började jag ställa lite frågor till Serafia, kan du kolla vad som finns bredvid mig här. Och då säger du att det är två män som är bredvid mig, kommer jag ihåg. Vi hade en som stod lite längre bort. Kommer inte ihåg om han hade något typ så här prästliknande kläder eller någonting.
Ja, en hade ju prästliknande kläder, vet jag.
Och sen var den där mannen som var så där nära och sa att jag skulle göra otroligt mycket grejer. Gå och fixa med huset, fixa med gården och sådär. Och,
alltså uppe i Borgvattnet pratade du om
att jag förstod ju direkt att det var Borgvattnet. När det började komma upp det här ladan och det, du skulle köpa en mark som han, den här personen inte hade hunnit med att köpa. Och jag, allting slog ju, alltså vad ska man säga, poletten föll ner om man säger så. Det var då jag fattade, okej. Okay. Så 2018 så sprang den här energin i mig och han har gått bredvid mig hela tiden. Och det har ju gjort också så att jag har varit i läkaren. Jag har kollat med läkaren att alltså, någonting är fel. Jag har till och med gjort en huvudröntgen med så här, kontrastvätska och tro att ja, jag har nog en tumör då. Det är det jag utgår från. Men det är helt tomt.
Ja, de hittar ingenting. Allt
alltså, det är helt tomt i huvudet.
Ja, det var ju inte ovanligt. Jag tänkte det, någonting skulle de kunna hitta, en hjärncell där inne, men nej.
Nej, men det var alla prover, allting är bra. Så jag visste inte vad jag skulle göra. Så nu är det ju kristaller på. Jag har kristaller runt halsen, jag har kristaller runt handleden, jag har kristaller på kontoret. Bara för att jag ska klara av varan i den här byggnaden.
Ja, men tänk så, men du är ju inte trott på, alltså, stenar, du har ju aldrig burit någon stenar.
Nej.
Så egentligen, alltså, någonting har ju, alltså, du, men samtidigt kan jag tänka mig att när det är så jobbigt så tar man till vad som helst och funkar det, så why not?
Nej, men det är det jag menar. Efter jag pratade med Serafia så börjar ju, alltså, som jag sa, poletten trilla ner. För dina ord, det, jag fattar ju direkt vad det var. Jag förstod att det är det här som gör mig sjuk.
Men vad händer om vi tar tillbaka när ni sitter i bilen? Jag kommer in som sagt i, för du gör väl, jag vet inte hur du får in den här typen av, eller kände du av det direkt när du såg Niklas att han hade något mörkt runt omkring sig?
Nej, men jag gör ju så här för att jag inte heller ska jobba 24/7, så går jag bara in och kollar av folk om de ber mig eller om jag känner att nej, men jag måste kolla det här. Och då går jag in och så gör jag som en reading. Jag liksom går in i energin kring personen och så ser jag vad som finns i, runt den, kring den, och jag ber mina guider visa mig allt jag behöver veta på det som den här personen frågar och vill ha hjälp med. Till exempel i det här fallet då, så var det ju Niklas som frågade, kan du se om jag har någon skit med mig? Ja, men då går jag och kollar, vad ser jag för väsen runt honom, har han något, ser jag någonting mer än hans guider? Ibland är det ju släktingar som går med, eller ja, avlidna föräldrar och så vidare och så vidare. Man kan ju ha lite vanliga schyssta andar som kommer på besök, så man kan se att ja, men du, ibland kommer din pappa med, eller du vet sådär. Men runt Niklas då, så såg jag ju med en gång två mörka skepnader som... Jag har ju som ett, jag och min ena guide som är med mig mycket i healing och readings och sådär. Hon visar ju mig färgkoder, så att när jag gör healing eller när jag gör en reading så visar hon mig olika färger, och då vet jag på vilken nivå av negativt det är då. Och är det då svart så är det ju riktigt jävla ondskefullt på svenska, va? Så att det var svart hon visade mig kring de två väsenen, och... Så att det var ju bara att köra, och vi körde på där, jag berättade vad jag såg, och sen så försökte jag väl mig på att finna lite koncentration där i bilen så att jag kunde också driva bort dem ifrån dig, för det var ju det som var det viktiga, att få dem till att släppa taget om din energi, för de tankade på dig helt enkelt.
Precis, ja, och det lyckades med, genom att du sa ju också att den här, vi ska få den här mannen bara backa nu, han är för nära. Han måste ta ett steg tillbaka.
Och jag tänker det som hände också är att den här mannen, många har ju sett han gå här i museet, han släppte sig lös lite grann. Att han hamnade här i korridoren och utanför ditt rum, för nu kommer han ju inte in i ditt rum. Nej. I och med att du har ett ton stenar där.
Nej, precis. Ett ton.
Ja, men typ.
Så många är det inte.
Nej, men väldigt många stenar i rummet.
Nej, men jag kan säga så här, det som hände efter vi kom tillbaka, då är ju då kortet utanför min dörr började falla ner i backen.
Just det.
Och det är en frustration som att det är någon som slår i väggen hela tiden. Och det är efter det. Så jag tror det är den mannen. Men det är som sagt många som ser den mannen stå utanför mitt kontor när de kommer in hit.
Ja, det är lite coolt att till och med barn står och pekar där och tittar på en mörk.
Jag kan säga att när vi pratar om det nu så ser jag den mannen här i korridoren precis här bakom.
Jaha, kom han till mitt kontor?
Ja, men han står där och tittar nu. Och den här energin är ganska bred, modell, lite större. Nästan samma kroppshydda som du har. Mm. Niklas, och det känns ju som att han också tycker att du är en perfect match liksom, i aura.
Perfekt vad heter det?
Värd.
Ja, precis.
Ja. Precis. Ska vi se här vad vi kan få in lite mer. Jag tycker att han känns lite skallig faktiskt, alltså väldigt tunnhårig. Det var inte så att man rakade huvudet för att se cool ut förr, utan att man var skallig så hade man 5 strån på sniskan liksom. Mm. Lite så ser jag på den här mannen.
Och alltså det påminner om dig, Niklas, under kepsen, tänkte jag precis säga. Några strån. Come over.
Det finns faktiskt hår där.
Ja, det finns det. Ingen har sett dem, men det finns där.
Ja.
Och pratar om ett kors, visar mig ett kors. Men det är ett träkors som också han har som någon slags länk.
Det är ju intressant.
Det har vi här inne.
Ja, dels finns det här i museet, men jag tänkte också att vi har ju uppe i Borgvattnet i kapellet där. Så
är det,
finns
det ett
träkors?
I trä, bara ett ganska enkelt kors.
Där.
Ja, då är garanterat
någonting med det då.
Ja, och det, jag tror det är detta som, eller tror, jag vet att det är han som vi plockade i bilen som också är uppe därifrån. Mm. Vi har ju aldrig varit i Borgvattnet och jag har inte direkt kollat på bilder eller så heller.
Nej.
Så att jag tycker att ni kan bekräfta det lite då.
Ja, men det är ju
men han skulle vilja ha hit träkorset av någon jäkla anledning. Alltså.
Ja, då får vi kolla med kyrkan då. För det är nog kyrkan som har det korset.
Ja, nej, ni får nog låta det vara kvar.
Ja, det. Men vi kan ju
ställa. Jag skulle inte vilja ge honom det.
Nej, korset. Han vill ha det alltså.
Ja, det känns som att han fick kraft ifrån det. Han tror att han ska få kraft ifrån korset.
Jaha,
men man kan ju också prova då, rent om vi nu ska kalla mig lite häxa. Vill du bli av med honom helt, så skulle man skulle ju nästan vilja korsfästa han med korset. Alltså fattar ni, jag skulle vilja sätta fast han vid korset så han inte kan röra sig. Man kan ju alltså binda han där.
Ja.
Det är också en annan grej som det är många som har sagt det. Eller många, det är några i någon grupp. Jag går ju inte in och läser så överdrivet mycket om vad man skriver om mig. När man har varit med på tv så får man ju antingen många som tycker om en, och så är det ju sådana som tycker att man var totalt värdelös och dum i huvudet också. Så att, det får man ju räkna med, jag bryr mig inte så mycket. Men det var ju någon som hade beklagat sig över att jag har ju ingen koll på demoner och vad jag ska göra med dem. Jag känner väl att det är ju inte heller ett program där vi ska ta en halvtimme kanske till att mediumet fördriver en demon.
Nej.
Utan att det är ju en annan typ av utredningar och undersökningar vi gör i det här programmet. Men jag vet mycket väl vad man kan göra med folk och väsen man inte vill ha. Och det, man binder dem med en ritual. Och där kommer vi in på dockor igen.
Ja, just det.
För jag hörde att när du pratat om det i förra avsnittet.
Mm, precis.
Dockor är ju en väldigt bra symbol att stänga in någons energi i. Och sen tar man snöre och så gör man ritual. Man liksom binder med ord och sin kraft. Och så drar man snöret runt dockan tills hela dockan är liksom täckt av snöre i flera lager, knyter 3 knutar och läser böner och sådär. Så att man kan binda in själar i dockor, och som ni vet i vodon kan man sticka nålar. Sånt sysslar jag inte med, men alltså, finns det ondska så kan man binda det med olika metoder, och en metod är dockor. Och därför så är det också för dem som är kunniga kan ju göra dockor hemsökta och ge bort dem i present till någon som man vill illa sådär. Och det var ju mer vanligt förr, så att de lite äldre rockorna och även amerikanska rockor, apropå voodoo och hoodoo-kulturen där, som är lite mer jag bryr sig inte så jävla mycket om karma, om man säger så, de kör på bara, är de förbannade på någon så slänger de lite hat i någon docka och skickar hem den i present på posten liksom. De har inte riktigt skrupplerna där. Och så att det får de inte alls, att det kommer mycket hemsökta dockor ifrån USA.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Alltså det är jättespännande. Vi har ju dels där, vi har ju dockan från USA som är nere i hörnet där vi spelar in de här, den här rösten som kom igenom för alla Platinum-medlemmar som kollade live på det här. Det var ett antal som kikade och hör den här viskningen komma in. Musket out of here. Musket out of here. Ja. Viskningen rakt in i diktafonen.
Precis.
Och det är ju två dagar innan då som en dotter och en pappa här inne där vi pratar med. Då dottern kommer och säger till sin pappa att dockan längst ner, alltså den här dockan från USA, den säger att jag måste hjälpa den härifrån. Så där kan det vara någonting som du är inne på, så det är att det är någonting kopplat fast
en,
i
en
den här.
Själ. Man ja. Kan binda som själar i dockor. Just för att energimässigt så passar formen på dem en liksom, energi, aura. Sådär. Mm. Så att spirits kan man binda i dockor. Sen kan man binda i, det finns ju föremål som på något sätt är hemsökt också för att de också har så mycket av sin gamla ägares energi i sig, eller lämnat så mycket energispår i sig, eller att de står och håller fast i föremålet. Det var värdefullt för dem på något sätt och de har blivit fixerade av det materiella de hade och kan inte gå över till andra sidan för att de har svårt att släppa sina saker. De är egot, det är fortfarande fast i det här med rikedom och eller känslomässig attachment till ett föremål. Det kan vara någons bröllopspresent eller något de har fått av någon sitt livs kärlek. Och de är bara för fast i materien. Liksom. De kan inte släppa taget om rikedomar och gå. Så att...
Häftigt, vi har ju några stycken här i det här museet. Ja, bland annat. Jag tänker vi backa tillbaka lite grann, Serafia. Jag tänker Serafia, namnet Serafia. Vissa säger Serafia. Jag vet inte, du hade många namn under spökjakt. Även från kameramän och alla bakom kameran också. Men säger man det är Serafia?
Ja, men det är så här och nu ska jag avslöja den stora grejen.
Ja, låt oss höra.
Ett namn här. Jo, men alltså när jag skulle börja som spådom så fick jag rekommendationen så här att ja, men du kanske inte ska hänga ut ditt helt vanliga tilltalsnamn och hemadress direkt på nätet, för är man duktig och säger saker som hela tiden slår in och bevisar att man är synsk liksom, då kan ju en del personer bli lite väl besatta av en och nästan missbruka ens gåva och jaga en 24/7 vid minsta lilla problem, eller när någonting kraschar för dem så ska de ha hjälp mitt i nätterna nu liksom. Och jag har hjälpt folk mitt i nätterna när deras, det var en vars son körde ihjäl sig mitt i natten. Och hon var en stamkund, så hon ringde mig mitt i natten. Självklart svarade jag då när vi kör en första andekontakt bara en timme efter att pojken hade gått bort. Och då tar jag ju inte betalt såklart. Alltså det där är ju krislägen och de kommer som universum vill att de ska komma. Eller ska säga, är det meningen att jag ska hjälpa då så gör jag det.
En fråga där bara, om vi stannade, för det var ju ganska intressant. Alltså fick ni kontakt direkt så snabbt efter? För vissa säger att det måste gå en viss tid. Så här,
man absolut vet. Inte.
Det, ah, okay.
Alltså, det handlar väldigt mycket om själen i sig är kontaktbar då. Men han hade fattat mig en gång. Det här var en kille på, jag tror han var 17 år. Omkom i en bilolycka. De var ute och buskörde. Han hade inget bilbälte, flyg ut genom rutan och går bort då ganska inte med en gång men nästan med en gång och hon skriver till mig, kan du hjälpa mig, han är död och mamma var ju naturligtvis alldeles förtvivlad och det är en jätterar människa så jag kände ju bara att men så hemskt, för det där är ju något som man själv som mamma till söner har haft liksom, att bara det aldrig händer någonting, för man har ju haft en annan vildunge liksom, så att så det var ju en mardröm, så det ville man ju hjälpa till med. Men han var ju supersnabb. Liksom. Han kom in med en gång, visade saker. Vi hade kontakt ganska länge efter det. Han kunde tala om för mig vad tacka för kepsen som ligger på min grav och sådär. Och så berättade hon att det låg en keps där på morgonen när vi kom. Någon kompis har lagt en keps där. Och, något av det häftigaste som den killen gjorde, för han var ju fantastiskt stark som ande. Det var när han hade haft en kändis som sjöng på hans begravning. Så att han gjorde det och de hade gjort ett Facebook-inlägg där, mamman och pappan, att vi tackar så mycket för att du sjöng på vår sons begravning. Han var ett fan av dig och det betydde mycket för oss och sådär. Men så kom han ju igenom den här killen och sa att han ville ju verkligen att jag skulle skriva på det här Facebook-inlägget också. Och jag sa att nej, jag kan inte skriva så här att du hälsar ditt och dutt. För det ser ut som att jag som medium försöker göra reklam för mig själv här på ett inlägg om dig. Och det är så otroligt osmakligt. Så jag tror inte jag kan göra det utan att det ser ut som jag försöker att ragga kunder. Liksom. Men han propsade på det så att jag skrev med så få ord som möjligt, så tydligt som möjligt. Så att hans mamma åtminstone skulle se det här att jag kanaliserar och hälsar att han är jättenöjd liksom. Så jag gjorde det, och där var ju väldigt, väldigt många kommentarer på det här Facebook-inlägget. Min kommentar, alltså mamman och pappan hade kommenterat högst upp, och sen var det flera hundra kommentarer från vänner och kompisar och allt sånt där. Så min kommentar från honom, den skulle ju då lägga sig i botten någonstans, alltså komma flera timmar senare än de första kommentarerna. Men den la sig precis mellan mamman och pappans kommentar. Som kommentar nummer två. Alltså först står mammans tack till alla som kom, och sen så har pappan skrivit någonting. Men hans kommentar, alltså den här killens kommentar som jag postade då, den hamnade mitt emellan där. Och man kan se på tids, det står ju vilken tid då, för 3 timmar sedan eller för 15 timmar sedan eller precis nu. Och jag screenshotade det, så man såg min kommentar, man såg att den var gjord nu men att de andra var gjord för typ 12 timmar sedan liksom. Och det var lite intressant, för han hade sagt till mig ganska tidigt, vad som jag förmedlade också till hans mamma, att han kommer fippla med tekniken, han kommer att fippla med mobiltelefoner, med Facebook-appar och allt möjligt för att visa att han fortfarande är med er. Så det var väl kanske därför han propsade på att jag skulle göra en hälsning där, för han ville liksom fippla med tekniken. Så kommentaren la sig där den egentligen tekniskt sett inte kan hamna.
Nu kommer vi bort lite grann från huvudfrågan. Serafia, namnet. Vi gled in på ett annat spår, men det var jätteintressant också. Men om du bara kort kan berätta, för du var inne på att man inte kanske ska använda sitt riktiga...
Ja, för att man får stalkers.
Så var det.
Ja, och alla stalkers är ju inte alltid så sunda, så att säga. Så att jag körde ju på ett extra namn där som jag fått från min mormor. Min mormor hette Serafia bland annat. Hon hette Elsa också, men hon hette Serafia. Och när jag var liten så tyckte jag att det där Serafia, det var ju både fascinerande men skitfult också. Jag kunde inte riktigt liksom greppa det. Det lät lite stelt och gammalkyrkligt och sådär. Men när jag då började som spår dem där och skulle slänga ut bild och namn och sådär på mig, så sa jag, nej, mitt kraftnamn, sa jag. Mitt kraftnamn som medium och... spådom eller vägledare eller vad man ska kalla det. Det ska vara Serafia. Men så skulle jag spela in min presentation. Va? Nu äger jag ju en egen tarotlinje, men på den tiden så jobbade jag på en annan. Och då skulle jag spela in min presentation, för då ska det ju vara en röst som säger så här, jag heter Serafia och hos mig kan du få veta din framtid, bla bla bla. Man gör en kort presentation där så de kan lyssna vem de vill prata med. Och jag tänkte, det låter ju lite väl hårt alltså, Serafia. Så att jag tänkte, nej men alltså jag böjer till det där lite skönt. Så jag säger Serafia istället. Det var liksom lite mjukare vibb på det. Jag tänkte, det låter lite magiskt. Så att det var jag själv som böjde till namnet. För jag tyckte att Serafia lät lite trevligare än en Serafia som står där med liksom rottingen i näven och ska läxa upp folk sådär. Jag vet inte, jag tyckte det lät skönare.
Men har du hört många som har kommenterat det, men man säger inte Serafia, man säger Serafia? Eller har du fått några sådana kommentarer?
Nej, det har jag nog inte, för jag har ju också sänt live så jäkla länge på min Facebook. Nu gör jag det på Instagram istället för Facebook. Men, så jag hade liksom rabblat mitt namn sådär. Så att de hörde hur jag uttalade det.
Just det.
Och sen även hade de väl hört mig på linjen när jag svarade och sådär. Så att folk kopplade det ganska fort faktiskt.
Alltså finns det personer som heter Serafia idag? Alltså...
Ja, det finns. Men det lustigaste är att nu när jag har varit med i spökjakt så dyker upp alla möjliga konton där folk helt plötsligt heter det. Och det fanns det inte innan, för jag sökte på mig själv från början för att se liksom om hur många Serafia finns det. Så jag heter Serafia Andersson då på Instagram, men det finns typ bara, fanns bara en Serafia innan, och det var någon popartist från Italien eller vad fan det var. Så att, men nu är det många som heter, nu tar jag exempel här, men typ Stina Serafia, Elin Serafia. Alltså det är många som har lagt till det där helt plötsligt. Jag vet inte om det är för att få fler följare.
Du kan ha skapat en trend.
Jag kan ha skapat en trend.
Trendsättaren.
Kan det bli många Serafior som föds?
Precis.
Nu?
Efter den här podden nu kommer
en armé av Serafior.
Är det skitcoolt?
Niklas funderar faktiskt på att säga Niklas, du gör om det på Instagram, att du får heta Niklas Serafia.
Ja.
Ja, okay.
Ja.
Fanpage.
Ja.
Men så att ja, vi får väl se där. Men det som är roligt är väl egentligen att Serafia, det kommer från, det är ett bibliskt namn. En seraf, om man kan någonting om änglar. Jag kör ju mycket med änglar. För man kan inte hålla på och tro på mörka saker om man inte tror på det goda. Det är ju så yin och yang. Finns det demoner så finns det änglar. Och jag brukar inte kackla om demoner annars. Jag brukar säga negativa väsen. För jag tycker inte man ska ge så mycket uppmärksamhet och kraft till det negativa. Men man ska bara veta hur man handskas med dem ifall man behöver det. Men annars så jobbar jag med ljuset då. Och änglar kan man dela upp i olika grupper. Troner som det heter om man ska studera änglar. Och så finns det olika nivåer. Ärkeänglar är en ganska hög nivå på ängel. Men den allra högsta är typen av änglaväsen som finns där, serafer. Så att, jag känner att det är en bra beskydd i namnet också.
Just det. Häftigt. Det visste jag inte.
Nej,
det
var jävla coolt.
Tänk så här då, Serafia, när det gäller kritik, är det ofta du får så här, vad ska man säga, det är många, för det vi håller på med, även vi, ska jag säga, möter ju en del så här, ja men, ni tjänar ju pengar på det där.
Ja,
kom ihåg det, vi har pratat om det här i tidigare podd, vi ska aldrig mer ta upp det, gör det igen.
Jag lägger det på här nu, jag går härifrån, jag kommer aldrig prata om det mer.
Nej, men jag
tänker, det är ju för fan lite bitter.
Ja, men lite så där ändå, alltså, men hur möter du mycket sånt och hur tacklar man det så här, ja men... Att det vi gör, ja, men det är bara få folk att tro saker. Lite sådär. Och varför ska man tro på oss eller på dig? Eller är det ofta du stöter på den typen av negativitet och den kritiken? Förstår du vad jag menar då?
Ja, men skeptiker och de här... Alltså det finns ju olika former av skeptism. Det finns ju de här sköna skeptikerna som är öppensinnade och låter alla få tro på vad de vill och så länge man inte skadar någon annan och sådär, och de kan säga att nej, men det är helt okej för mig att du tror på det, jag tror inte riktigt på sånt, men jag respekterar att du gör det. Det är en typ, det är ju sköna människor så liksom. Då blir det fred på jorden om vi kan vara sådana. Men sen finns det ju de som blir lite aggressivt skeptiska som en gång ska peka ut det här då, som du säger att ni bara lurar folk på pengar och så vidare och så vidare, eller att det är bluff. Ja, de där kan jag känna så här, tyck det om du vill, tro det om du vill, det bekommer mig inte liksom, för jag är så jävla kaxig på att jag är duktig. Jag vet, det kan ju bli lite så här narcissistvarning där kanske någon tycker, men jag är så fruktansvärt trygg på vad jag kan, för jag har fått så mycket bekräftelse, bevisföring på att jag säger saker om och om igen som jag omöjligtvis kunde veta. Så jag är väldigt trygg i min gåva och tycker väl mer synd om dem som missar ut den delen av universums magi. Liksom. Att de får gå i sin fyrkantiga låda som saknar det där glittret av att man kan göra sådana här saker. För det är ju en skitcool superpower egentligen. Att man kan se framtid och dåtid och nutid och se väsen och läsa av folk och sådär. Det är ju en ascool gåva. Så att, de där skiter jag i. De som jag retar upp mig på, de som jag verkligen skulle kanske vilja ta fram den där kunskapen jag har från Haiti ändå, med nålar och
vododockorna.
Och dockor.
Ja. Ja. Nu är vi där igen.
Sen, jag kan en hel del häftig så här broscheria också, spiritism, och det är olika traditioner från Sydamerika där som man kan ha rätt kul med också. Och ibland så kliar det lite fingrarna på utöva vissa kunskaper. Och det är de här som går in, som knappt vet vem jag är, baserar på det lilla man ser av mig kanske i kunskapsmässigt då, i spökjakt, för att det är ju inte ett program om Serafia, jag är ju bara en del i ett team där, ja. Och jag gör det jag ska göra i det forumet, men jag håller ju inte en hel föreläsning om saker i varje program liksom. Så baserat på det de ser där så ska de tala om i olika grupper att jag är bluff. De såg minsann vad som var i det här huset. Det kunde de se genom tv-rutan. Oj, ja. De förnimde tre herrar där borta och fyra kärringar där, och det var en klätterspöke i taket och en apa med grönt huvud någonstans bakom ett skåp också. Och jag blir så trött, för de vill egentligen bara uppmärksamhet. De står inte ut med att något annat medium kommer någonstans, utan de är bara bittra och sitter och snackar skit, och det är de som ger branschen ett dåligt rykte. För att de pratar om saker som är helt bort i tok liksom, bara för att de vill ha uppmärksamhet, och sen har de mage liksom att försöka lägga krokben på dem som tar sig någonstans i ren avundsjuka. Det är de som sabbar ryktet för alla.
Just det.
Så kan jag känna.
Så här var det ju för oss i början.
Ja, precis.
Med helt med andra så här ghost team nu. Alltså jag vet ju hur det var fruktansvärt. Alltså hur folk snackade om en.
Det var ju det. Och framförallt när det, i och med att det tog ju fart för oss ganska snabbt då. Det hände väldigt mycket på YouTube och sådär. Och när vi då inte hade tiden att göra vissa typer av samarbeten med andra team, helt enkelt. Ja, men då kom ju det där skitsnacket istället. Men då har vi fortfarande kvar bilder från vissa team. Bara, ja, men då ska jag se till att snacka skit om er.
Ja, alltså, då ska jag från andra i branschen. Det är
jättemärkligt. Alltså, det är det som är så himla konstigt, verkligen.
Det går så mycket konstiga rykten om mig. Det ska ni veta. Som andra i den här branschen då, som kanske också jobbar med det jag gör eller har lite konkurrerande företag eller sådär. Folk har spridit ut så mycket konstiga saker om mig, och det har de gjort om kollegor. Jag har ju många fina kollegor också som har råkat ut för samma sak. Just det här skitsnackeriet i branschen, för att de vill eliminera lite konkurrens eller avundsjuka, eller vill ha fokus på sig själva mer genom att skitsnacka någon annan. Då får ju de massa uppmärksamhet gratis, som att prata skit om Serafia, då får du fokus på dem.
Är det, skulle du kunna
sektledare,
säga det?
Sektledare är jag tydligen.
Oj, ja, det var kraftigt.
Den tycker jag är en av de roligaste. När jag fick höra det, att jag var sektledare, den dagen gick jag faktiskt och köpte en flaska skumpa, pop-up korken och tyckte att nu är jag fan snart känd när det går såna här rykten. Liksom. Det tyckte jag var lite kul. Och mycket konstiga saker går det, som folk säger, som inte stämmer. Liksom. Ja, man får ju ta det. Det är liksom...
Men upplever du mer att det är, för jag kan tänka mig i den rollen, det yrket du har ändå, att det är mycket kvinnor, förstår jag, eller det är inte 50-50 fördelat i kvinnor och män, eller hur?
Mycket kvinnor, och jag kan tycka att det är tråkigt det här med att kvinnor borde ju liksom hjälpa varandra fram, va? Men istället, tyvärr, så lägger de krokben på sig själva genom att lägga krokben på andra kvinnor också, för att det är ju inte så att, alltså vi har kommit en bit på väg ju in nu, om vi jämför mot 1700-talet, vilken position kvinnan hade då, vi hade ingen rösträtt och så vidare, och man gjorde som mannen sa. Jag tycker att vi har det jävligt bra nu, alltså jag tycker att vi är jämställda, jag ser inga bekymmer mellan kvinnor och män längre. Det jag ser bekymmer med ofta, det är väl kvinnor mot kvinnor liksom, eller i alla fall kanske män mot män. Jag vet inte vad det är som gör det, att man ska se varandra som konkurrenter eller
vad det är. Jag tänker, när jag hör dig prata så också, du uppfattas ju som en stark kvinna. Sånt där kan ju tänka mig störa andra, att vadå, vem kommer du här nu och säger de här sakerna eller har de här åsikterna? Stöter du på mycket sånt också, att det kanske är därför du blir lite extra utsatt och blir sektledare number one?
Ja, faktiskt, för att du vet vad, jag har ju många år varit andlighetens Pippi Långstrump, va? Jag sitter och sänder live när jag dricker vin och drar tarotkort och skämtar brutalt och samtidigt levererar en klockrenande kontakt som faktiskt stämmer då liksom med den jag ridningen för, sitter och bekräftar det. Nu menar inte jag att jag är Caracas liksom, det var inte det som var grej, men jag sitter kanske då, det är fredag kväll, det har varit corona, så att jag har ju då bjudit på det här att okej, det är corona, ni har tråkigt, jag har tråkigt, vi kan inte ses, ni kan inte gå på fest, ni kan inte hänga med era vänner och käka ost och ta ett glas vin och skvallra, så vi gör det tillsammans. Så då har jag liksom hällt upp ett glas vin, tagit fram något att tugga på och sitter och håller låda och säger precis vad som faller mig in, och jag har ju en rolig andeguide också som heter Signe, hon är ganska rapp i käften, så att jag låter henne prata ibland, och nej, men antingen så älskar man det eller så blir man förfärad och säger att andlighet och alkohol går inte ihop, och nej, men alltså det är inte det som jag gör, utan jag visar bara som att det här kan vara en naturlig del i vardagen, och det behöver inte vara så fruktansvärt uppstyltat och upplåst, utan det ska bara vara en skön grej som man är liksom. Och jag behöver inte äta morötter och dricka bara kombucha, utan jag kommer fortsätta vara medial även om jag tar ett glas vin och råkar svära lite, och jag vill egentligen bara vara mig själv. Jag tycker att det är bättre att vara sig själv, för ska man försöka och imitera en andlig guru och stoppa undan allt man gör i smyg, så kommer de jävla skeletten fram ändå sen. Det är ju ingen idé.
Helt rätt. Vi har ju spelat in nu säsong 3 Spökjakt. Tycker du att någonting, hur har ditt liv förändrats efter Spökjakt säsong 3?
Efter det här, nej, men jag har väl fått några mer följare på Instagram kanske, men nej, men i övrigt så ja. Jag kör ju på mitt race, jag fortsätter att skapa kort och produkter och fortsätter med mina planer som vanligt, men jag måste ju säga att jag har väl fått upp ögonen ännu mer för hur fruktansvärt roligt det är att utreda ställen, hemsökta ställen. Alltså det, jag kunde ju fatta att det var roligt innan, men jag har fått blodad tand på det, kan man säga. Och kanske också att jag vågar att om jag skulle vara med igen, om man säger så, skulle jag nog kanske våga att visa upp mer av det här med att fånga upp det negativa då. Om det nu är mycket negativt som finns på de mest hemsökta ställena, vilket oftast är av naturliga förklaringar. Det är ju sällan de som är fridfulla och lyckliga och kärleksfulla som är kvar och skramlar runt, utan de går in i ljuset. Det är ju mycket negativt som inte vågar gå in i ljuset, för de är så fruktansvärt rädda för, finns det nu ett helvete så hamnar jag där liksom. Så att det är oftast diktatorer och skit som, som gamla tyranner och sånt där som hänger kvar, för att de vågar fan inte chansa på att de får brinna i evig eld liksom. Men jag skulle nog gärna vilja gå in mer liksom sådär att okej, är det ondska vi ska ha fram här, är det ondska vi ska kolla vad, om det paranormala fenomenet är det liksom. Då skulle jag nog vara mer målinriktad på att fånga upp det och sen också köra liksom, binda det. Vad händer med instrumenten när man binder ett ont väsen i en dock eller ritual? Slår det utslag och är den dockan hemsökt? Alltså jag skulle vilja testa att stoppa in en ond jävel i en docka alltså.
Mm.
Och se vad som händer. Låta Jocke skrämma fram någonting. Han är ju jävligt bra på att provocera fram ändå skiten, va? Och så ser vi vad som händer. Kan jag trycka in det i en docka till exempel och kommer era instrument för evigt tjuta runt den där?
Mm. Ja, det vore intressant att testa.
Om inte annat så placerar vi den på museet och låter folk få känna hur det känns att gå förbi den.
Ja.
Ja, just det. Vi måste bara hitta en ond jävel först då.
Ja. Nej, men jag tänkte kanske den approachen jag skulle ta nästa gång.
Ja.
För att jag känner ju att jag kanske blev avbruten lite väl mycket.
Ja, men det var mycket så. Det tror jag många som tittade också såg en och upplevde det så. Och det är lite grann så också. Och det är väldigt begränsat med tid. Alltså det är ju väldigt många timmar på set och det är väldigt mycket tagningar. Men allt hinns ju inte komma med. Så det är ändå skönt att sitta i ett sånt här forum och kunna prata ganska öppet om hur det är helt enkelt.
Ja, absolut. Jag menar, vi filmar ju så många timmar och så ska det komprimeras ihop till ett avsnitt på ungefär en och en halv timme. Så det är klart att jag känner att oj, men jag sa ju allt det där och allt det där gjorde jag också. Oj, kom inte det med? Men samtidigt att det så är det ju. Det klipps ju ner. Man kan ju inte ha 10 timmars avsnitt. Men men det är klart att jag skulle vilja få chansen att visa ännu mera vad jag egentligen kan och kanske vinkla in det på eller ett good cop, bad cop där då, att en jagar fram skiten och en stänger in det liksom, eller ja, jag bara leker med
ja, men det
tanken
nu. Massa
jag säger idéer. Som jag säger i spökjakt, ja. Gud vad intressant.
Ja, men gud vad intressant.
Det är din standardkommentar i Sverige.
Det enda jag har sagt nu i 6 delar.
Ja.
Gud vad intressant.
Och egentligen Niklas, det var från samma ställe alltid.
Det är alltid samma bild eller?
Samma bild, du står där. Nej då. Ja. Men jag tänker det som lite kul om vi bara ska titta lite grann på när det gäller just spökjakt. Och du pratade ju för sig inledningsvis om det här med din barndom och hur du var så rädd för mörker och sånt. Och jag tror inte jag har mött ett medium som ändå är rädd för du är ju fortfarande, jag vet att vi har ju pratat mycket om det, att nej, jag vill inte sova själv, att jag vill hellre sova med någon för att det är så obehagligt. Så ni, alltså många i teamet, Johanna tror jag har spenderat någon hotellnatt
med
till exempel.
Jag har sovit 2 nätter med Johanna, för att det är ju så att det är ju restid emellan, så att vi får ju också stanna till och sova på hotell innan vi kör natten där vi sover på stället. Och sen blir det också då dagen efter, så har vi kanske en resväg till nästa hus vi ska utreda, och då blir det också en hotellnatt innan det är dags att spela in det. Och jag kan säga att jag har haft delat två nätter i dubbelsäng med Johanna, välsignade människa då som lät mig göra det, efter 2 riktigt jobbiga utredningar, och det är för att de lämnar mig inte fred. Alltså, jag är som en medial fyr, eller ska jag säga, som en jävla magnet när jag slår på mig. Och det kan bli så mycket så att när jag själv då sjunker min trygghetsgrej. Jag tror att det är trauman från barndomen som gör sig påmind. Alltså.
Mm.
För när jag var själv då i mörkret, det hände, alltså det, nu vet den där filmen med den där pojken som säger I see dead people.
Ja, just det.
Det där var ju mitt liv. Liksom. Så att det sitter ju fortfarande i att det är inte bra för mig att vara själv i mörker. För då går min kaxighet ner och därmed sjunker också min aura i styrka. För att känner inte jag mig självsäker och trygg så har jag inte samma försvar energimässigt heller.
Sen måste du ju också få sova.
Ja, så vill jag gärna sova då.
Precis.
De håller ju på att hacka på mig. Men jag har ju märkt att det sitter ju i sen barndomen. Får jag sova bredvid någon annan, då känner jag mig trygg och de backar.
Mm.
Så tyvärr fick hon stå ut med det.
Ja, jag tänker, men hur går det ihop så här också? Det är lite grann intressant för tittarna och de som lyssnar också självklart nu då. Att man som medium, alltså du ser ju väldigt mycket. Men samtidigt så vill du ju inte gärna gå iväg och vara helt ensam i det här. Förstår vad jag menar då? Att gå iväg på en runda. Jag tror du gjorde någon runda sådär helt ensam. Men att...
Ja, det gjorde jag. Och den klipptes ner rätt mycket. Jag var faktiskt, får jag säga till min fördel nu, att jag var faktiskt inne i det där huset väldigt mycket längre än vad jag var i tv. Det klipptes ner rätt mycket. Jag hann prata med lite snubbar som spelade kort där inne i det röda huset och lite sådär. Men det blev ju också kanske oväsentligt för utredningen. Så att... Det viktigaste är det man får klippa med. För att återigen, vi kan inte ha 10 timmars avsnitt. Liksom.
Nej,
jag var faktiskt där inne lite längre än att jag såg på den där jävla illern som stack ut där bakom. Det kom ju fram en iller där.
Ja, det gick
upp i trappan och så ser man mig bara, oh shit! Liksom.
Det är då vi är på Verkön, va?
Ja, det är på Verkön.
Verkön, ja,
och så när jag får Night Vision så ser alla andra också vad det var jag stod och shoppade med över. Och det var en uppstoppad, eller illa, jag vet fan vad det var, något djur. Man gnagar av något slag som stod där och stirrade på mig.
Just det.
Ja, men vi ska ha det i åtanke också. Vi är ju ändå på ställen där det sägs att det är hemsökt. Och vi har ju det med oss när vi går in på de här ställen också. Och det tror jag också som kan påverka ens omdöme lite grann när man är i mörkret. Man vet inte vad man ska stöta på. Hur kraftigt är det här? Du förstår vad jag menar? För att vi vet ju vad vi kan, vi lyssnar mycket på våra kroppar också. Jag menar, det gör ju du också. Men när du väl sen sätter igång, hur kraftigt det är, kommer det få mig att falla ihop? Kommer det göra mig helt förvirrad så jag irrar bort mig? Och lite så här. Det finns ju lite baktanke och säkerhet i sig själv när man åker de ställena.
Ja, men så är det. Det är kanske därför som jag har skällt och varit lite, jag vet inte, hoppas inte man uppfattat mig som bitchy på något sätt, men jag värnar ju om mina arbetskamrater. Jag känner väl att jag ibland försöker både lugna ner och göra dem lite trygga, men jag tycker att de ser ut att inte må bra av att de blir lite skärrade. Men också att jag kanske skäller och tjatar
Jag tycker ändå du har ju satt gränser.
Jag försöker
också
sätta gränser. För det är för min säkerhet och för deras säkerhet, för att jag vill dem väl. Jag vill ju er väl. Liksom.
Men,
så att jag kanske... Jag gör det ju inte bara för att nu ska jag få någon annan att se dum ut här, utan jag gör det för att jag tror ju på det här. Jag vet ju att det existerar. Mm. Därmed så är jag, blir jag ju lite skolfröken där eller morsa liksom. Jag måste det.
Mm. Det har känts ganska bra att ha en mamma så att säga,
ja,
som faktiskt sätter gränser. För det behövs ibland ändå.
Ja,
att
absolut.
Sen får ju alla tro självklart på vad de vill och sådär, men ändå att det är någon som säger, det här är nog inte så klokt att göra. Jag avråder er att inte göra på det här sättet. Gör på det här sättet i så fall. Eller avbryta eller vad det kan vara.
Mm.
Jag tror det behövs, jag tror alla de här personligheterna behövs för att få ihop en bra kombo.
Ja, absolut.
Helt enkelt.
Ja, det tror jag med. Jag tyckte att vi var ett skönt gäng. Och man kan inte alltid tycka lika, och man går lite clinch ibland kanske när någon känner sig att jag vill göra det här och någon annan bara nej för fan Britt-Marie, gör inte det. Eller så hjälper jag till att köra igång någonting som det här Ouija boardet till exempel. Jag instruerade hur man får igång det här, så den här säsongen så har de ju faktiskt fått igång brädet ganska mycket, och det... Jag initierade brädet första gången vi använde det. Alltså får man igång ett bräde med kraft så där, och de som har fått igenom kanalen och gjort det en gång kan oftast få igång det igen sen. Det är liksom som att man, det är ungefär som att lära sig cykla liksom.
Mm.
Så att brädet var ju igång många gånger, och jag försökte ju först vara liksom ansvarsfull, men sen så kände jag bara att nej, men jag får ju bara hänga på där. Och det var väl på Blombacka, det urartade lite med brädet. För jag vet ju att det går att få in gott i brädet.
Ja.
Men alla som sitter och är med då måste också vara väldigt lugna och verkligen vilja och fokusera liksom att man... Ja, och det är svårt. Alltså är man inte medium eller har gjort det där flera gånger, så är det ju väldigt lätt att man tänker på något annat eller att man inte tror att det kommer in något gott. Alltså allas mentala inställning när man kör Ouija board är det som styr ganska mycket vad som händer vid brädet. Stress, rädsla, trötthet, vad som helst kan göra att man släpper, någon av deltagarna släpper in något negativt. Och det, jag blev ju faktiskt uppriktigt ledsen. Det kom ju inte med, men jag fällde ju faktiskt en liten tår senare på kvällen för att jag kände mig lite så här att jag hade svikit gänget från att skydda dem liksom mot att det kom in skit i brädet. Samtidigt som jag kände sen att nej men vad fan, liksom, jag kan ju inte ansvara heller för alla liksom hur de vad de gör med sin kanal, vad de släpper igenom heller, så att det får ju stå för var och en. Men jag kände väl så här att jag skulle fan tvingat dem till 10 minuters kurs liksom ordentligt innan vi var på Blombacka med brädet. Men samtidigt så var det ju intressant att det kom in en ondskefull kraft som faktiskt också lyckades manipulera bokstäver och skrev devil och sådär. Men återigen så onda andar är inte att leka med. Alltså det är inte så att man måste ringakta dem och tycka att det är mesigt, nu ska vi bara ha demoner här, utan onda andar kan åstadkomma jävligt mycket alltså. De är ju ute efter att skrämmas. De skriver gärna 666 och Satan om de får chansen.
Ja, du fick ju verkligen uppleva det också. Det var ju på flera ställen att det kom igenom något som tydde på att det var något ont ändå på det sättet.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Jag tänker innan vi avrundar den här podden, för det var superintressant att ha det här, Serafia, och lyssna lite mer och förstå lite grann hur mycket du faktiskt...
Vi skulle kunna sitta flera timmar här.
Ja, verkligen. Vi skulle kunna haft en så här långkörare på 6 timmars podden. Och sådär. Ja.
Men killar, vi kanske ska ha så här en gång i månaden så kan jag svara på sådana här frågor. Hur funkar det liksom?
Ja, men eller precis.
Nu får vi ju se om era följare har lite frågor så vi kan köra kanske.
Ja, men det hade varit lite coolt ändå.
Lite
ja.
Utbildning liksom, lite minikurs sådär.
Mm. Jag ser du, Serafia har ju framför dig nu en tarotkortlek. Nu vet jag inte riktigt vad det är för typ av kortlek, men det är väldigt massa kort här. Mm. Skulle vi inte kunna testa en grej bara? Jag vet inte, har vi någon sån här fråga, någonting vi vill, för vad kan vi ställa för frågor?
Ni kan ställa vilken fråga som helst. Det enda jag inte spår i eller ser i, som man egentligen ska säga, det är ju svår hälsa och sjukdom och död och sådär. Det är oetiskt, det spår man inte om liksom. Men allt annat, precis vad som helst kan jag se i korten.
Okej, okay. Men ska vi ta en fråga. Har du någon fråga, Niklas, som vi undrar över? Jag tänkte mer så här, hur, om vi tänker för museet, nu sitter vi ändå på museet här.
Jag skulle vilja bara veta hur många energi vi har här inne.
Hur många energi vi har inne? Ja, men det kan vara intressant. Kan vi få fram, tror du det går?
Ja.
Frågan är alltså, hur många energier finns i den här
byggnaden?
Ja, eller i det här museet då?
I museet.
Ja. Eller ja, byggnaden är stor, men...
Ja, nej, men i själva eran del, så yes, som ni hyr. Ja.
Yes.
Hur många andra själarväsen finns här inne? Entiteter, som jag säger, som samlingsord på allt.
Ja, det är jättebra.
Mm.
Nu drar du alltså ett kort först och ja, så drar du ett till kort.
Ja. Jag kan säga så här då. Jag har fått fram till 16 stycken.
Oj. Mm. Ja, jag visste det. Så många.
Mm. Ja, alltså inte 16 just visste jag inte.
Nej, men alltså men, att det var så många.
Ja, det är många är det för att...
Det är jättemånga just nu. Men samtidigt så också då, jag är här.
Och då, ja, så du kanske är med dig 15
kan,
av dem.
Det kan flockas lite. Men jag ska säga så här. Det första som kom upp i det här, ser ni? Magiken, det är en stark man som står här.
Om vi beskriver den, det är alltså en gubbe som står med grönt hår. Eller vad han är,
ja, han har grått hår.
Grått hår.
Det är en färgblind man. Men ni ser på han här med väldigt bestämd blick. Om du kollar Niklas där.
Ja, just det.
Så jag kan säga att den här mannen som... vi pratar om, som jag ser, som är runt dig, han som var lite skallig, som är lite större, som har plockat brott, som står och trycker. Han har också kontroll över väldigt många själar. Han är bossen faktiskt här. Okay.
Alltså jag fick en rysning här med den här kroppen precis. Ja. Jag vet inte var det kommer ifrån.
Ja, men han är bossen alltså. Och sen bakom honom så står andra som försöker göra sig hörda. Men de står lite på nåder och kö. När han backar och liksom försvinner av till ett andra ställen, om man säger så, han gör sin andliga rundtur någon annanstans, då kommer de fram. Och jag har ju fått in att ni har en dam i blåa kläder runt er. Det är någon ny själ som kommit in runt er. Ganska nyligen. Det är faktiskt någonting som jag också fick till mig innan jag åkte hit. Men jag tänkte att vi kan ju prata om det efter vi har spelat in det här färdigt. Men den damen hon hör till, då visar hon någonting. Har ni fått någonting som man skriver? Penna, papper, något gammalt bläckhorn, någonting alltså som har med... Hon visar att man sitter och skriver. Det kan också vara ett skrivbord eller någonting. Men hon har något på skrift alltså. Något skrivet...
Ja, jag funderar på om vi har något sånt, men det kanske vi har. Men den här blåa färgen, symboliserar det någonting eller är det bara att hon är blåklädd?
Ja, hon visar sig i blåa kläder bara, och jag tror att det kommer vara en nyckel, liksom ledtråd sen. Antingen att man ser någonting i blå kläder, en blå nyans, men också att det kan vara en docka alltså med blå klänning eller någonting som ni... Mm. Jag får nästan ta en snabb tur nu innan ni slänger på larmet och stänger igen stället här.
Just det.
Och se om jag kan hitta det här. Men det är en stark energi som har mycket att säga till er. Men hon är vänlig och vill er väl faktiskt.
Mm, spännande. Jag tänkte just direkt med blå, så jag tänkte på vatten. Mm. Jag tänkte på våran kära mor som gick bort för nu snart 3 år sedan då. Mm.
Ja, precis.
Om det här. Hon har väldigt fin blå klänning och vill mycket. Hon har skrivit. Men har redan mamma skrivit ett brev eller någonting till? Har ni något skriftligt kvar från henne då?
Finns säkert, det får vi nästan kolla upp då. Men jag tänker just blått, hon gillade blå färg, men även att hon har på med simning, mycket med vatten och sådär. Så kanske, jag vet inte om det var det som, men det är lite intressant ändå. Men som sagt, 16 stycken som Serafia drog fram här nu. Mm. Och en man som jag fick rysning av när jag ser på det här kortet.
Ja, mannen styr allt. Ja. Kvinnan är god och vill er väl, men jag tror att vi ska fördjupa oss som sagt i henne ordentligt sen, så att vi får en riktig faktafylld andekontakt med henne, för det kommer ta lite tid och vi har ju inte den tiden här nu. Men 16 pers just nu här inne.
Härligt.
Av blandade slag.
Ja, men då kan man förstå att besökare upplever saker här. Det är lite kul att de känner av dem här.
Ja,
det är otroligt starka vibbar. Jag rekommenderar ju alla som vill känna in saker och uppleva saker att åka hit. Alltså, det är sjukt coola vibbar ni har här inne.
Mm.
Och trollbordet står ju här nu.
Jajamän. Det finns i ett av rummen här.
Jajamän.
Fint placerat.
Trollbordet från Verkön.
Precis. Ja, det är jättestarkt. Men jag tror vi får återkomma som sagt. Hoppas ni gillar det här, och jag tror att vi skulle kunna ha en hel podd bara att prata om och dra kort och känna av saker i det här museet säkert. Men som sagt, hoppas ni tyckte det var spännande att lyssna på den här podden, och tack Serafia för att du var med och delade med dig av alla dina kunskaper.
Tack snälla, jättekul att få vara med och jättekul att få prata till punkt.
Härligt. Niklas, några avslutande ord?
Nej, det är intressant.
Det är intressant. Det har vi inte hört innan.
Nej, precis.
Där kom den.
Där kom den.
Det där får faktiskt avrunda. Fiskmåsljudet får avrunda den här podden. Tusen tack för att du lyssnade på Laxton-podden. Så hörs vi i nästa vecka. Tack för att du har lyssnat på Laxton-podden. Spökjakt på riktigt.